Vi ber en bön igen här. Herre, tack för att du är här, precis som vi sjöng i sången. Vi är tacksamma för din närhet här. Tack för att du är den du är. Att ingen rubbar på dig eller flyttar på dig. Och vi bara ber när vi är här inför ditt ord. Och mina tankar vet du, Jesus, är så enkla, men du är ju här. Vi ber att du ska röra vid oss och påverka vårt innersta. Där vi fattar våra beslut, där vi väljer våra vägar, våra hjärtan. Kom, helige Ande, och rör vid oss. Amen. Det är gott att se er allihop. Det känns som att sommaren har börjat ta slut, eller? Har ni börjat jobba? En del kanske har gjort det. Hoppas ni har haft det gott i sommar. Jag har också börjat jobba lite försiktigt. Tagit det lite lugnt. Anna, du är här. Du har inte börjat jobba. Vi läser en text här där Jesus möter olika makter. Och inte bara Jesus möter dem, utan vi kan se vad som händer med folk när makterna drar igång. Det är en tydlig, vad ska man säga, makttext egentligen. Med mycket som rör runt och spelar och drar i människor på olika sätt. Den handlar om makten, men den handlar också om vår vilsenhet. Hur vi dras hit och dit. Men det handlar framförallt om en sak. Det handlar om Jesus. Och vem han är. Och var han står. Jag har ju satt som rubrik Jesus och Pilatus, mötet mellan två makthavare. Men jag tänker jag nämner fler som vill ha makten. Det är inte bara Pilatus. Det är också de judiska ledarna. Det är också på ett sätt folket. Allihop. Det handlar om makter. Det handlar om sanning. Det handlar om Guds rike. Guds rike som inte är av denna världen. Men vi tar det bit för bit och tittar lite grann. Vi tittar på Pilatus. Pilatus, han var ju en grym makthavare. Ibland har han kanske utmålats lite grann som att han var rätt snäll, för han ville ju inte döma Jesus. Men sanningen om Pilatus, den är att han var en grym makthavare. Han tvekar inte att använda våld eller utpressningen att döda någon för att få igenom sina önskningar. Han representerar, kan man säga, en världslig makt. Den världsliga makten som regerar med hjälp av maktmedel, våld, utpressning, hot. En regerande makt som kejsaren var den första översta i, som inte backar för att göra bruk av våld för att styra människor, för att ha kontrollen. Och Pilatus, han är ju rätt kaxig när vi läser det här, till att börja med. Han säger till judarna att ni får väl döma honom själv. Så han börjar i god stil och känner att han har nog kontrollen över det här, skulle jag gissa. Jag tror att han känner lite så. Men det dröjer inte länge förrän sak och ting förändras. Och jag tänker att det är lite så det också händer i våra sammanhang. Att å ena sidan så verkar makten finnas där, nästa gång så är den där. Pilatus, han vände till Jesus och så ställde han en fråga till honom. Jag tänkte skulle bara stanna vid den lite. Han går tillbaka till Jesus i pretoriet och så säger han: så du är judarnas kung där i vers 33. Så du är judarnas kung, och Jesus svar där är spännande. Säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Jag tycker det är så fascinerande att Jesus faktiskt, mitt i denna spända situation, alla stämningar, den här processen, det är säkert mycket mörker här, så tänker han tänker på Pilatus. Och han ger Pilatus en chans att faktiskt göra ett val. Säger du dig själv? Eller har andra sagt det om mig? Pilatus, han värjer detta och springer ifrån det. Han blir rätt sur rent av och tycker att vadå, det här är ju judarna det handlar om, liksom inte mig. Men Jesus ger honom chansen. Och jag tänker att också denna fråga ställs till oss av Jesus. Vi sitter här, de flesta av oss säger säkert jag tror på Jesus. Jesus säger tillbaka till oss. Säger du det av dig själv? Eller har andra sagt det om mig? För han vill hitta vägen in till dig och till mig. Att säga att vi tror på honom, så frågar han den frågan. För att han vill veta om den verkligen har landat. Tror du på mig? Pilatus, han är en makthavare, tydligt i den här texten. Han har makt. Kejsaren har gett honom makt. Och han försöker utöva den. Men det Pilatus får reda på av Jesus, det är när han går vidare där. Du är alltså en kung. Då ger Jesus ett speciellt svar som är viktigt för oss också att tänka på. Det är Jesus svarade, mitt rike är inte av denna världen. Hade mitt riket varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för mig. Och att jag inte skulle utlämnats judarna. Men nu är mitt rike inte av denna världen. Pilatus representerade den världsliga makten. Jesus styr in. Det finns andra makter. Och det är ju viktigt också för oss att tänka på och veta. Det finns världsliga makter. Men Jesus talar om att det finns andra makter. En annan makt. Mitt rike är inte av denna världen. Den är av ett annat slag. Och jag slog upp det här ordet apokalyps. Här tänkte jag inte jag skulle ta egentligen. Jag har massa saker jag har tänkt på när jag läst den här texten. Apokalyps, det betyder ju att någonting avslöjas. Det som döljer och täcker försvinner bort. Och sanningen om den här världen och den här världens makter är ju att de rasar samman. Det har varit massa olika makter genom historien. Alla har rasat samman. Och apokalyps betyder att man kanske kan börja och se det. Och jag vet att en del talar om apokalyps idag. Och kanske finns den på visst sätt när vi ser att saker och ting rasar samman. Vi kan se att naturen rasar samman. Vi kan se att den här planeten som vi skulle förvalta och sköta den går sönder och blir... Vi kan se det här. Det är lite apokalyps. Ja, vad gör vi? Vi kan se att samhällen inte håller ihop för att vi lyssnar till så många olika makter som vill komma in. Och vi är så fångade så det rasar ihop. Det är lite det täckelset tar bort. Fler makthavare som fanns här, det var de judiska ledarna. Eller, de hade ingen makt men de ville ha den, kan man säga. De tvekar inte att använda påtryckningar. De tvekar inte att förvända att sanningen vänds till lögn. För att de har ett mål. De vill att Jesus ska dö. Så att den här rörelsen som Jesus har startat inte ska fortsätta. De har haft rättegång mot Jesus, kan man nästan, eller förhör mitt i natten. Det fick man inte egentligen enligt judisk lag. Men det gjorde man. Man tvekar inte att bryta reglerna. Men sen när man skulle in i presidiet och när folk såg dem, då ville de inte in där, för då orenade man sig. De judiska ledarna står för en påtryckning och en maktstruktur som är att man håller sig inte riktigt till sanningen. Det finns något under ytan som de inte vill man ska se, men som ändå finns där. Sanning eller lögn spelar ingen roll egentligen för dem. De är något annat under ytan. Och jag tänker bara som en reflektion. Så dumt det kan bli om man bröstar upp sig. Och är något annat än vad man i sanning längst in är. Så fel det kan bli. Och så fel det blir i våra relationer. Vi betyder ju mycket för varandra också. Om man plockar ner det här ifrån de judiska ledarna och Pilatus till dig och mig och våra möten med varandra, så har vi ju en viss makt på varandra. Vi påverkar varandra. Och när vi försöker vara något annat än vad vi egentligen är, då är det början på att något rasar samman. De judiska ledarna var så. De ville se väldigt fina ut. Men nu ville de göra något, och då spelade det ingen roll med sanning eller lögn längre. De ser ut som vinnarna, de där judiska ledarna, eller hur? När vi har läst den här texten hela till slut, så är det ju att det slutar egentligen texten med, då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De vinner över Pilatus, kan man säga. På vilket sätt vinner de? Ja, de vinner framförallt på ett sätt. Det är att de säger, vi tillhör kejsaren. Hur gör du, Pilatus? Det är det de säger. Ingen annan ska vara kung, bara kejsaren. De egentligen vände, alltså dessa judiska ledare som trodde på himmelens och jordens skapare, vänder sig om och säger, kejsaren är den som vi följer. Och så vinner de. För de vet att Pilatus, han är fånge i sitt eget maktsystem. Om han inte har kejsaren med sig, så är hans makt borta. Så de judiska ledarna vinner på ett sätt över Pilatus. Men de förlorar allt och sig själva med att bekänna sig till kejsaren. Och det visar ju sig, vi som har facit i hand, att det som var deras mål, det de offrade sanningen för och även sin tillbedjan för, att Jesus skulle dö och den rörelse han startade skulle utplanas, det blir inte så. Det blir inte så. Man kan säga på ett sätt, om jag är lite dum, att de var den tidens politiker. Om man ser politiker ur sin sämsta sida. Det är inte att rekommendera att lämna sanningen för halvsanningar. Det kostar mer än det smakar. Sen har vi folket. Vi måste ju nämna folket, tycker jag. De är ju där också. Och vad gör folket? Ja, jag får den uppfattningen att folket följer den sanning som gynnar dem, eller som grupptrycket pekar mot. De hamnar i den tragiska situationen att de kastas hit och dit av makthavarnas påtryckningar eller hot. Folket försöker skapa sina egna sanningar, alla med egna motiv, och de ropar sen i kör, korsfäst honom. Är vi likt folket? Bygger vi våra liv på strömningar som finns i samhället? Eller stämningar kan vi också tala om. Och jag tänker att de stämningar och strömningar vi upplever idag, de är starka. De är starka för att de kommer så tydligt ut i media och sociala medier och överallt där vi tittar. Men vi har ju ännu inte upplevt det mörker som kan komma när det blir sådana stämningar så det handlar om krig eller att man har ihjäl varandra. Jag har ju aldrig varit i något sånt eller varit med om något sånt, men där finns det otroligt starka krafter och mörka krafter som kan få folket, sådana som dig och mig, att göra de mest hemska saker. Hur går det för oss i vårt samhälle? Hur går det för oss som tror på Jesus? Att inte kastas hit och dit av stämningar och strömningar. För det blir väldigt flytande och väldigt nyckfullt. Och det skapar ångest och meningslöshet. Folket är ju också fria att välja. Det är ju det som är så spännande i detta. Jesus, och Johannes målar ju fram Jesus väldigt tydligt. Jesus vet om vad som ska hända. Han visste det redan i 12:e kapitlet, höll jag på att säga, i Johannes. Vad som skulle vara på gång och vad som skulle hända. Jesus är den som har makten. Fast han ser ut att vara brickan i spelet. Tänk vad viktigt det är för oss att inte låta oss luras av makterna omkring oss. Johannes vill peka på att makten den finns hos Gud genom Jesus Kristus. Folket fick välja, men de väljer att följa strömmen. De ropar inte honom utan Barabbas, precis som strömmen. Ja, jag har gjort en ordstudie. Jag tänkte att jag kanske kunde få nämna den till er. Den är inte så avancerad. Men jag har försökt att titta lite på, för sanningsbegreppet är så väldigt tydligt här. Jesus säger ju det till Pilatus. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Vad betyder detta ordet sanningen? Det är ju jätteintressant att läsa. I grekiskan så är det ett ord som heter så här, aletheia. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men det betyder sanning med dragning mot verkligheten. Och man skulle kunna säga så här. Att det är en sanning som är äkta, som är genuin, något som är sant rakt igenom. Ytan överensstämmer med djupet. Och här är det ju ett område som man känner, gode Gud hjälp oss, det är så mycket yta. Idag, håller ni inte med mig? Det är så mycket yta, så mycket tjafs, så mycket prat. Men vad finns under ytan? Den som är av sanningen lyssnar till min röst. Sanningen i betydelsen. Äkta rakt igenom. Gud är sån. Och det är viktigt för oss att tro på. Att Gud är sån. I hebreiskan så finns ett ord som heter emet. Det betyder fast, säker, tillförlitlig. Och det är att Gud är en fast, bärande, giltig, förpliktigande verklighet. Inte bara yta. Han är orubblig. Han sviker aldrig. Och jag har väl tänkt på det lite grann. I sommar har man ju varit mycket på klippor. Jag var nere i Halmstad, eller lite norr om Halmstad, hälsa på en vän. Och där var det mycket sand och jag gillade inte. Jag tror jag har blivit lite västkustkille ändå. Klipporna är så sköna. Och jag har gått på klipporna. Och jag har ibland läst bibelord och bett till Gud på klipporna. Och man kan sätta sig ner och man kan ta på klippan och den är fast liksom. Och jag har tänkt hur skönt det är att ha något fast. Man kan kasta sig på klippan och den flyttar sig inte. Det kan göra rejält ont. Men det är fast. Och jag tror att människor idag längtar. Jag längtar. Och jag tror du längtar efter fastheten. Och det är det som finns i detta sanningsbegrepp. Gud är fasthet. Han är, står det. Inget kan rubba det. Han är likadan på det utsidan som han är på insidan. Han förändras inte. Han är verklig och det är det som också är i den här texten. Det är den verkliga makten som finns där. Allt annat är ett spel för galleriet. Allt annat flyter och hoppar hit och dit. Och ena stunden är det den som har makten och den andra är den andra. Gud har makten. Och Gud är sann rakt igenom. Och jag nämnde det här med det hebreiska ordet emet. Det är kopplat till hesed. Jag ska inte hålla på så länge med detta, men ändå. Och hesed, det betyder nåd. Och det finns en psalm, psalm 86 och vers 15. Där det står så här. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Nåd och sanning. Och vi vet ju att Johannes, och det har vi redan haft, jag undrar om inte det var Peter som hade nåd och sanning. Både och, han är nåd och sanning. Och det, de här orden hänger ihop i hebreiskan. De finns tillsammans. Och jag tycker det är så härligt att det också står nåd och åter nåd, va? Nu kommer jag inte ihåg vad det står i. Jag har ju en gamla, tror jag, i huvudet. Men nåden kommer flera gånger. Sanningen en gång. Eller som Mikael Tellbe sa när han hade bibelstudien nu i tältet på Hönö om uppenbarelseboken, att Jesus är lejonet av Juda en gång, men han är Guds lam, jag tror det var 18 gånger, som ger sitt liv för att rädda oss. Det är sanningen om Gud. Och vi kan vara arga på Gud. Vi kan tycka att Gud har fel. Vi kan skälla på Gud. Men en vacker dag, lyssna, en vacker dag ska vi se att Gud hade rätt och du och jag hade fel. Och det står så här i Jesaja kapitel 45 och vers 21 läser jag från och några verser fram. Berätta, lägg fram er sak. Jag låt dem rådslå tillsammans. Vem har låtit er höra detta sedan länge och förkunnat det för länge sedan? Är det inte jag, Herren? Och så kommer det. Och det finns ingen Gud, alltså ingen makt, värd namnet, utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta. Ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har gått ut från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böjas, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig. Endast i Herren finns rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma. Och alla som varit arga på honom ska skämmas. Vi lever i en tid som ifrågasätter allt. Men vi små människor får se upp hur långt vi går på den vägen. två saker till. Jag har inte koll på hur länge jag har hållit på nu. Jag glömmer tid och rum, hörni. Men två saker till. Den ena är Jesus. Jesus, han som Johannes beskriver som Guds lamm som tar bort världens synd. Och Johannes, han säger i vers 14 här som Markus läste i Johannes 19, 14. Att det var på förberedelsedagen i påskveckan omkring sjätte timmen. Han väljer att säga så exakt som domen över Jesus kom. Och det är precis den tiden då påskalammet slaktas enligt judisk. Precis den tiden. Men Jesus, vad gör han? Han möter hot, misshandel, lynchstämning utan att förlora riktningen. Han vet vem han är och han vet vem som har makten. Han säger till Pilatus, du skulle alls inte ha någon makt över mig om inte någon annan hade gett dig den. Förstår vi att Gud har sådan makt? Jesus, han hänger på korset och kan fortfarande se klart utan ilska och hat och bitterhet. Trots så mycket lidande och smärta, oförskyllt. På det sättet så bär han också din och min oförskyllda sår och smärta vi får vara i. För det får vi vara i. Jag tror vi alla kan berätta om det. Men det han gör när han hänger på korset, det är att han säger, Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Han vill ge oss kraften, tror jag, i denna vår tid. Till att ha samma grund och trygghet i allt som strömmar omkring oss. Han vill befria oss från makterna i våra liv. För länge sedan hörde jag detta uttrycket, liten och klen, gå till Frälsningsarmén, stor och stark till Folkets park. Har ni hört det eller? Vilken bra lögn. Ja, jag ville få oss att slappna av lite. Men det finns så mycket makter som vill dra i dig och mig. Jesus vill ge oss kraften att göra andra val. Att få tryggheten, stabiliteten, klippan, Kristus. Vi ska gå till val nu. Det är i september, inte nu här. I september. Och det är mycket spel för galleriet. Affischer hit och dit. Politiskt maktspel. Jag vill bara säga så här. Det har även varit snack om man från predikstolen ska tala om vad ni ska rösta. Jag ska inte tala om vad ni ska rösta. Men man kan säga så här. Låt oss be att vi ska få människor till makten i vårt land som har integritet. Som är så mycket vi kan vara som människor i alla fall sanna rakt igenom. Som avhåller sig från lögnen. Men ändå så tänker jag, det valet är inte det viktigaste. Det viktigaste är att Jesus säger, mitt rike är inte av denna världen. Vi har någon annan att tillhöra. Vi får inte glömma det. Den verkliga makten finns inte hos politiker. Inte hos religiösa ledare. Inte hos folket. Utan den finns hos Gud i Jesus Kristus. Vi kan inte själva besegra makterna. De är alldeles för starka, de som fångar oss. Jag har inte nämnt några, jag kan nämna några. Skärmtid. Instagramberoende. Girighet. Spelberoende. Självupptagenhet. Pornografi. Det finns mycket. Det finns mycket som drar iväg oss. Och som gör att vår tid förloras. Och vi är inte med den Gud vi säger vi tror på. Vi söker oss inte till honom, utan vår tid går upp till annat och vi tänker inte. Låt oss göra de här valen. Men vi kan inte besegra makterna. Vi kan inte skärpa oss för att fixa detta. Då har vi missförstått Guds ord. Och jag vill sluta med att det är bara Jesus som kan besegra makterna. Och jag vill faktiskt läsa innantill lite grann av vad Sven Reichman har sagt, som jag har fått av en vän. Och jag tänker att vi behöver hjälpa varandra att hitta rätt och förstå ordet och förstå vad Gud vill säga till oss. Och Sven Reichman säger så här, som påverkade mig väldigt mycket. Bara luta dig tillbaka nu, ta detta det sista och lyssna. Allt i Bibeln kan läsas som lag och allt kan läsas som nåd. Till exempel att vända andra kinden till i Matteus 5. Kan vi ta upp det, Maria? Kan den bara ligga där? Läser vi denna text som lag blir det Guds krav. Du måste vända andra kinden till, annars har du inte här att göra. Men man kan läsa det som nåd. Gud säger, kom till mig så ska jag visa dig hur fantastiskt jag kan göra med dig. Du kan bli sån här. Det är inte så att jag kräver av dig. Jag kan göra dig sån. Vilken skillnad, säger Sven Reichman. Det blir mycket roligare att läsa Bibeln på det sättet. Snudd på ett glatt budskap. Johannes, första Johannes brev, vers, kapitel 2, vers 3, står det så här. Det är mycket lätt att man tänker så här då. Nu när du har blivit kristen är det väldigt viktigt att du håller buden. Nu måste du vara exemplarisk och skötsam. Då läser vi det som om det handlade om oss. Men det gör det egentligen inte. Det handlar om Jesus. Det är ett erbjudande. Jesus är Guds stora gåva. Det Johannes försöker säga till oss är detta. Om du märker i ditt liv att du bryter mot buden, då har du ännu inte lärt känna Kristus. Vad ska du då göra? Lägga på ett kol, kämpa och bli duktig och utmana djävulen. Ta itu med dina synder, ge nyårslöften och kämpa på. Nej, det är det gamla sättet. Det är ju lagen. Vad ska du då göra? Du ska lära känna Jesus. Du och jag måste förstå att vi känner tydligen inte Jesus ännu, eftersom jag bryter mot hans vilja. Kanske någon säger, det gör vi ju hela tiden. Ja. Men om du lär känna Jesus så kommer du mer och mer att bli lik honom och hans liv. Det är evigt liv att lära känna Gud och den han har sänt. Så jag säger till oss, lär känna Jesus. Ge ditt liv till Jesus. Inga andra makter. Vi ber en bön. Ja, Herre, jag känner ju att jag höll på lite länge. En del blir nog trötta. Men du vet om våra liv som vi lever. Du vet att vi vill tro på dig. Men du vet också att vi kastas hit och dit av makter, av krafter som vill få oss att inte lita på dig. Att inte tro att du har makten. Precis som djävulen gjorde från början. Inte ska ni väl dö. Gud har bara lurat er. Och jag vill be, och vi vill be tillsammans, Herre, låt oss få lära känna dig framöver. Vi vet att vi misslyckas ibland, men låt oss få växa i att lära känna dig. Och hjälp oss, Jesus, att söka vår vishet för våra liv hos dig i ditt ord. Tillsammans med varandra, med den heliga andes hjälp. Herre, vi längtar efter fast mark under fötterna. Ge oss det i din nåd. Fräls oss med din kärlek. I din sanning och din nåd. Vi ber om det i ditt namn.